Hej, en kortis bara innan vi börjar. Vill du ha avsnitt utan reklam i början? Eller extra avsnitt, bonusavsnitt? Och kanske möjlighet att köpa grejer som hör till podden? Då kan du gå till www.somnamedhenrik.se.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din fnissande förnissa. Din festliga fru i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Nej, men se god afton somna. Det är jag. Henrik. Hej. Hej, hej. Ja, hej, hej. Ja. Vad roligt att se dig, höll jag på att säga. Jag ser ju dig för min inre syn. Men inte så mycket mer. Eftersom jag är själv här. I min gröna fåtölj. Alltså, vilken dag. Det är en nåd att stilla bedja om att få se dig här. Det är ganska få människor förunnat att få sitta så här och prata som jobb. Det är verkligen en nåd ju. Jag läste en artikel i morse om medvetandet. När jag sa det till en bekant idag, att jag läste en artikel i morse om medvetandet, då sa hon så här, jaha, vilken överraskning. Lite ironiskt. För att typ, det är väl klart att du sitter och läser en artikel om medvetandet. Medan vi andra stormar genom livet och lämnar barn i skolan och så vidare, då läser du en artikel om medvetandet. Då vill jag bara säga att man kan göra båda delarna. Man kan läsa en artikel om medvetandet och sen kan man lämna skolan. Eller så kan man välja att lämna skolan först och läsa artikeln om medvetandet sen. Och sen kan man, om det här är i och för sig inte att rekommendera, tänka på artikeln om medvetandet. Eller för den delen bara tänka på medvetandet och medvetandets strukturella disponering medans man lämnar i skolan. Men det är som sagt inte att rekommendera, för att ofta kommer det olika typer av samtal som där just den typen av filosofiska nästan diskussioner inte riktigt får plats. I olika TikTok-relaterade diskussioner till exempel. Så det var det sagt. Och i morse så läste jag alltså en artikel om medvetandet. Den handlade om det strukturella, nej inte det strukturella, det som vi kallar för bakgrundsbrus i hjärnan. Det som bara sker i alla våra huvuden. Du kanske tror när du går omkring och är och har dig i ditt liv att du har kontroll över saker och ting. Att du vet vad som händer med dig och i dig och runt dig och så. Men det är ju ett självbedrägeri. Även för mig, menar jag. Även för alla. Det gäller oss alla. Det är ju ett måste. Vi måste ju få känslan av att vi har koll. Men faktum är att 95% av vad som pågår i din hjärna och min och August Strindbergs hjärna är omedvetet brus. Det kallas för bakgrundsbrus. Och jag har lämnats lite därhän av forskningen eftersom den är svår att mäta och svår att förutsäga och svårt att skapa sig en objektiv bild av. Men modern forskning gör gällande att den här typen av bakgrundsbrus intar en större del och utgör en större del av vårt medvetande än vad vi faktiskt från början trodde. Man har tänkt att det finns någonting i förarsätet i våra hjärnor som sitter och bestämmer. Jag ser ett tåg. Jag har alltid gillat tåg, alltså vinkar jag åt tåget. Men i själva verket då, om man ska tro på det som nyligen har framkommit i olika experiment, är att det här vi kallar för bakgrundsbrus, det vill säga det omedvetna, är i allt större och mer komplex grad involverat i våra tankar, handlingar och det vi kallar för våra medvetna jag, än vad vi tror, än vad vi förstår. Psykisk ohälsa till exempel i många fall är knuten till antingen reducerat eller överdrivet mycket av det här bakgrundsbruset. Kanske går det att på riktigt förstå sig själv enbart utifrån det faktum att vi är till största delen ganska omedvetna varelser som reagerar i ett komplext samspel mellan automatik och det vi kallar för den fria viljan. Att det inte är svart eller vitt, att det inte är det ena eller det andra. Utan att vi själva verket är en serie små sammankopplade båtar på en stridström, en vild fors. När jag tänkte på det här i morse så kände jag någonstans i mig att det här är rätt. Så här ska ju jag, det här måste jag ta fasta på i mitt liv. Jag vet att jag pratar ofta om det, om hjärnan och medvetandet och om det till hälften omedvetna eller till största delen omedvetna. Men jag har nog aldrig riktigt kunnat inlämna det i min person. Kanske är det omöjligt. Men jag har ju som jobb nu då att sitta här och prata och låta tankarna vandra i det som ju utifrån vad jag läste mig till i morse är en del av det som vi kallar för det undermedvetna eller det omedvetna. Och ju mer och ju högre grad jag accepterar att det som kommer ut här ur min mun inte styrs av mig viljemässigt utan styrs av mig i en kombination av vilja och automatik. Och också bejaka det där ständigt fluktuerande fantasifältet som ständigt pågår inom oss alla. Det är en återigen då för att använda det slitna uttrycket nåd då. Det är en benådad plats att befinna sig på. Så jag bestämde mig för att det här behöver jag. Även om alla skulle sluta lyssna på Somna med Henrik så behöver jag det här. För att må bra. Bruset är alltså någonting nödvändigt. Ingenting som man ska trycka bort eller förneka. Bruset är det du känner av när... Det finns ju hela tiden, men du blir ju varse det i ditt medvetna jag när du drömmer. Alltså där du minns dina drömmar. Och när du till exempel dagdrömmer, låter tankarna vandra så att säga. Det här som du upplever nu är en typ av mind drifting. Även du själv, så att säga. Och att det finns någonting otroligt sunt i att befinna sig i randomness. Nu vill jag ju säga också att det här är ju inte riktigt random. Jag menar, jag beter mig som folk här. Jag öppnar ju inte bara munnen och vräker ur med vad som helst. Det skulle ju inte fungera. Det är ju ändå en produkt det här som jag marknadsför. Det går ju inte riktigt att bara göra vad som helst. Men jag skulle kunna prata om precis vad som helst som far in i mitt huvud nu och det vore i sin ordning, tant Betty. Tant Betty, som ju är en av de mest kausala personer jag känner. Alltså hon är galen. Hon är fullständigt galen. Alltså jag vet inte var jag ska börja ens. Hon har. Hon är extremt lång. Hon är ju över 3 meter lång. Och det gör henne till världens längsta människa som någonsin levat och lever. Hon lever ju nu då. Hon lever med den äran, skulle jag säga. Tant Betty är 80 år gammal och har skinntänder. Så hon har tänder gjorda av skinn. Och det beror på att hon bytte ut dem på 70-talet. Då var det ju väldigt modernt med skinn. Man skulle ju ha skinn i jackor och byxor och i väskor och överallt. Det fanns naturligtvis problematiserande aspekter hos skinnprodukter, men inte alls som det är idag. När skinn knappt går att sälja till normalmänniskan. Så är det. Och anledningen till att jag kallar henne för tant Betty är att hon heter faktiskt det. Hon heter tant i förnamn och Betty i efternamn. Och jag lärde känna henne när jag var i ett fjärran land som heter Convulsia. Och i landet Convulsia, där bor det bara extremt långa människor, men ingen är så lång som tant Betty. Och hon är ju då som sagt en kausal person. Alltså det som vi kallar för galenskap, som ju egentligen bara är ett annat förhållningssätt till det vi kallar för random noise, alltså bakgrundsbruset. Och jag ska inte säga, jag ska inte försköna det, därför att det är ju såklart väldigt svårt för en person i en kontext som är ett samhälle, som är en normativitet som vi någonstans kollektivt har bestämt oss för utifrån största gemensamma, minsta gemensamma nämnare. Eller största gemensamma, vad säger man? Utifrån vad vi har gemensamt i största möjliga mån. Och det blir ju svårt då för en person med andra grader av förhållningssätt till sitt eget brus. Vad kul. Nu dök hon upp där, tant Betty. Ur mitt undermedvetna. Och nu är hon här. Det finns ingenting som kan ta tillbaka henne. Ingenting som kan stoppa ner henne i någon liten låda igen. Hon är här nu. Och hon är här för att göra impact. Du vet hur du på någon fest sådär. Du sitter på någon fest i ett hörn. Du gick dit för du kände en person där. Och du blev tillsagd mer eller mindre att följa med för att du är så tråkig, säger de om dig. Alltså jag vet ju att du inte är det, men de säger det. Och då sa då sa din kompis där att följ med nu för att du måste göra någonting annat än att sitta hemma och titta på Idol varenda kväll. Och du vill hetsigt och med feber i röst svara att Idol inte går varenda kväll. Men du avhåller dig för du vet att det bara blir debatt för debattens skull. För din vän är oefterhärmlig i sitt hetska debatterande, sitt sug efter att ha rätt. Så du bestämmer dig bara för att följa med och du tänker att något kul kanske händer. Kanske händer ett äventyr, intalar du dig själv. Kanske sitter du där på någon pinnstol och så plötsligt så kommer en person som är jättespännande och dundrar in med buller och brak och så slutar det med att du vaknar i Paris någonstans. Och nya dörrar har öppnats och livet är annorlunda och du är på en mycket bättre plats än vad du är nu. Men det händer såklart inte utan du blir ju sittande där. Pinnstolen var ju sann. Men i övrigt så är det ju, din kompis försvinner ju väldigt snabbt för din kompis är ju vad man skulle kunna kalla för någon typ av naturligt socialt nav där många människor som för samman många olika världar. Folk går runt med sina glas och nickar och skrattar artigt i början men plötsligt så är det som där som det brukar vara att det är väldigt intensiva grupperingar i varsina rum. Där olika, väldigt mer eller mindre sociala människor står i olika konstellationer, ringar runt varandra och pratar och skrattar och djupt inne i gnuggar varandras armbågar. Och du klarar inte av det där, du känner dig utanför så fort du kommer in i rummet. För du kan inte stå och låtsas. Du kan inte stå och låtsas att du är intresserad av någon som till exempel pratar om att Ikeas aktie eller att Ikea inte kan gå omkull till exempel. Eller någon som berättar om att de var i Brunei för 2 år sedan och att det är lite hej kom och hjälp mig där borta i Brunei för att när den personen som pratar och hennes man, de beställde maten samtidigt men när hennes mat var klar då kom de in med den direkt medan han fortfarande fick vänta på sin mat. Och det tyckte de var förfärligt. Och så hade de barnen med sig också men barnen var bara på rummet hela tiden med sin nanny och sina iPads och det var så skönt. Det där var faktiskt ett riktigt samtal som jag åhörde en gång. De åkte till Brunei och att det var lite hur som eller hej kom och hjälp mig eller något sånt eftersom restaurangpersonalen på det här stället där de då hade förmodligen beställt mat, kom in med maten i otajmat då. Det är fint att säga det om ett helt land. Att i det här landet är det hej kom och hjälp mig. För att maten inkom i olika timelines på en restaurang vid ett tillfälle. Men i alla fall, du sitter ju där och känner att det här orkar du inte med. Du känner dig ju alldeles tömd. Och det kommer fram någon och frågar någonting. Och du känner att du måste börja om från början på något vis. Den där plågsamma känslan av att vara socialt nollställd. Ungefär som att du är alldeles anonym. Det kommer fram en bekant till dig och säger... Är det inte du som jobbar där och där? Och du säger ja. Och du har också träffat den här personen förut, men det minns inte hon. Och så säger hon, du jobbade där va? Och då förstår du att hon är kvar i bilden av dig på någonting som du har lämnat för 3 år sedan. Och då förstår du att nu måste du alltså rekapitulera hela de senaste 3 årens resa för henne. Och det orkar inte du. Och den här nollställdhetens fullständiga utmattning som gör att du plötsligt inte har några ord. Du bara tittar på henne och säger ja, jag... Och sen känner du att du inte orkar formulera dig mer. Så det blir lite pinsamt, tyst och konstigt och sen går hon. Och du känner att du vill bara sjunka genom jorden och försvinna bort. Det finns ingen jord under dig bara, för du är på fjärde våningen i ett hyreshus i Bromölla. Och då kommer hon, tant Betty. Rättare sagt, först så hör du ljudet av henne, nämligen det idoga bröströstade skrattet som spränger ut från hörnet där hon står i hallen, som gör att folk vänder på huvudena och tittar nyfiket och lite oroligt. Har det kommit in ett citattecken fyllo på festen? Det gör ju det ibland nämligen, och det blir ju pinsamt och dålig stämning. Men det är inget fyllo, utan det är tant Betty. Denna 3 meter långa 80-åriga kvinna som utan att anstränga sig tar över allt fokus i hela rummet. Hon ser sig om och naglar din sociala vän med blicken. Stormar fram till denna person, rycker tag i den och skakar den intensivt. Och du märker att även för din sociala vän så är det här för mycket. Utan att förstå vad du gör så reser du dig upp och går fram mot dem. Du går fram till tant Betty och din vän som är alldeles nervös och spattig och svettas rikligt över hela kroppen. Synligt, blek, vattniga ögon, stammande får din vän fram någon slags ursäkt och försvinner iväg och lämnar dig med denna furie alldeles ensam. Och du sträcker fram handen och du presenterar dig, och tant Betty tar din lilla hand i sin väldiga hand och skakar den så att din arm svänger ungefär som en sån där, som en snörstump fäst i en bambupinne. Jag heter tant Betty, säger hon, och hennes röst fyller dig med sån vördnad inför denna urkraft till varelse. I samma stund som du hör hennes röst tilltala dig och ser hennes ögon fästa sig i dina, så förstår du att det här är ingen vanlig människa. Det här är en person som aldrig någonsin har tvingats kompromissa. Det här är en person som aldrig någonsin har böjt sig inför någon annans vilja, på gott eller ont. På gott och ont, skulle jag säga. Tant Betty, hon är här för att stanna. Hon tittar på dig på ett sätt som egentligen inga andra människor tittar på några människor. Det finns ingen artighet. Det finns inga avgrunder som man måste bygga broar eller substansiera sig till olika övergångsställen. Det är bara platt mark mellan dig och henne. Och det är ju väldigt otäckt. För du är ju van att säga dina dubbelhej och nicka snabbt och artigt åt små impulser från motparten som du inte ens på ett medvetet plan begriper. Har du tänkt på det? Att man, när man samtalar med folk som man inte känner, eller folk som man känner för den delen, som man inte känner sig 100% socialt bekväm med, så nickar man omärkligt åt varandra åt små, små, små impulser för att bekräfta varandra hela tiden. Tant Betty bekräftar ingen. Och just därför känner man sig sedd, på riktigt sedd. Det finns inga skydd. Hon bara brölar ur sig sin existens rakt i ansiktet på en. Du blir plötsligt blyg och slår ner blicken, men du förstår att det har du inget för, därför att tant Betty skiter i det. Hon tar ingen hänsyn till om du är blyg eller på vilket humör du för tillfället är. Hon tittar på dig tills hon inte är intresserad längre, och då slutar hon titta på dig. Och du känner plötsligt en väldig lust och drift av att få vara kvar i hennes gunst. Och också på något märkligt sätt en lättnad. Ett pirrande löfte någonstans i det mötet ni har, att du kanske är på väg att närma dig det där äventyret som du fantiserade om, även om du inte trodde att det skulle ske på riktigt när du gav dig ut på den här festen, på inrådan av din översociala vän. Din översociala vän har för övrigt också fått ta ett steg tillbaka när tant Betty kom, därför att det finns gränser mellan att vara översocial i någon typ av professionell bemärkelse och att vara som tant Betty, som ser allt och hör allt som hon är intresserad av och struntar fullständigt i det andra. Jag heter tant Betty, säger hon, och tar dig hårt om överarmarna och tittar dig i ansiktet. Går nära med sitt ansikte mot ditt, tittar dig rakt in i ögonen och så säger hon: du är inte riktigt bekväm här, eller hur? Fy fan, säger hon. Det är inte jag heller. Kom så går vi ut på balkongen och tar en cigarett. Och du har ju inte rökt sen gymnasiet. Men du känner ju genast att det här måste jag göra. Om jag nekar till den här cigaretten med tant Betty, då kommer mitt liv att fortsätta i samma grå banor hela mitt liv, tänker du. Och följer med ut. Och hon bjuder dig på, det är inte cigaretter utan det är såna där cigariller. Såna där bruna som ser ut som cigarrer fast de är små. Luktar vasst. Du drar i dig lite utan den där röken. Och hostar naturligtvis nästan upp allt det som finns inne i din kropp. Inklusive din egen värdighet. Och ni pratar. Det sker fullständigt automatiskt från tant Bettys sida. Då och då så emfaserar hon det hon säger med sin stora hand på balkongräcket som sjunger i ihåliga gungande stötar. Gjutjärnet på balkongräcket vibrerar med små minutiöst omärkliga synkoper. Alltså de synkoperar någonting som du inte hör. Men överhuvudtaget så är det lite grann som att den här omedvetna varelsen, den här medvetet omedvetna varelsen, synkoperar med allt som finns i din kropp och din världsbild. Solen går upp och ner, träden svajar fram och tillbaka, musiken dunkar i vardagsrummet. Tant Bettys hand slår mot räcket och de små, små stötarna och vibrationerna i det ihåliga järnet i balkongen sammanfaller med ditt eget hjärtas slag, dina nervers signalerande och dina synapsers nätverkande i hjärnan ihop med signalerna från dina ögon, ljudvågorna längs dina flimmerhår i öronen. Flimmerhåren är i halsen, va? Eller? Ja. Och plötsligt har ni pratat i 3,5 timmar. Festen där inne har börjat avvecklas. Folk har börjat gå hem. Det är ju en dag imorgon också, herregud. Man kan väl inte stå och bete sig som om man är 11 år. 11 var en kraftig överdrift. 25 då. Säger folk och börjar lomma hemåt i natten. Men du och tant Betty är kvar. Till slut kommer värdparet ut och visar att de borstar tänderna. Och du börjar förstå att de vill att ni ska gå. Men tant Betty bryr sig inte. Hon står kvar och berättar någonting. Och grejen är att nu så här i efterhand så kan du inte bestämma vad det var som tant Betty faktiskt berättade om. Du var så fullständigt omedvetet medveten. Du drogs med i hennes svada. Det var lite grann om kärlek, om relationer, om vett och etikett, om löften och svek. Men också om politik och också lite grann om bergsbestigning. Det är möjligt att tant Betty själv hade sysslat med det, eller om hon bara hade väldigt mycket kunskap i ämnet, eller om hon bara hittade på och ljög. Det går inte att veta. Till slut bestämmer sig tant Betty i alla fall för att det är nog. Så hon drar med dig ut på stan. Klockan är bara barnet, frustar den 3 meter långa 80-åriga kvinnan och drar med dig till pub efter pub, krog efter krog. Du har inte varit ute så här länge sedan 1970-talet. Vad är det som håller på att hända? Viskar ditt undermedvetna till dig, men det hör du inte därför att du är alldeles för uppe i varv kring kring tant Bettys karismatiska, märkvärdiga framfart genom stadsnatten i Bromölla. Det är ju så med Bromölla att det är något av en metropol. Det finns ju åtminstone 26 stycken krogar bara på Storgatan. Och jag menar, går man på sidogatorna, då finns det ju ytterligare tusentalet ställen som man kan besöka under en natt. Och den senaste stänger klockan 9 på morgonen, så det finns ju verkligen en dygnet runt liv där. Man brukar ju säga det om Bromölla, att den aldrig sover. Bromölla sover aldrig, brukar man säga. Därför att byggnader och andra objekt innanför en kommungräns äger inte förmåga att sova, eftersom det är någonting som djur gör. Däggdjur i förekommande fall, men också kallblodade djur. Men däremot människorna i Bromölla sover ibland. Därför kan man ju säga det om alla städer egentligen. Alla byggnader. Alltså, jag bor i Stockholm till exempel. Då kan man säga Stockholm, staden som aldrig sover till exempel då. Och det är ju sant, därför att byggnader kan inte sova. För att de inte vakna. Därför kan man ju säga det att Bollebygd till exempel aldrig sover. Borås, staden som aldrig sover. Alltså, det är lätt att... Det är lätt, menar jag, att säga så för att det är sant. När ni har strukit omkring på stan som vilda rävar under åtminstone 6,5 timmar, så börjar tant Betty att gäspa. Och då gäspar hon inte lite sådär försynt och försiktigt, utan hon gör riktiga vrålegäspningar, drar in luft som om hon ska blåsa ut en eld, en majbrasa i utandningen. Och så säger hon, nu ska jag gå, hej då. Och så försvinner hon iväg i mörkret och du står kvar vimmelkantig, och det är som att du vaknar till liv. Och undrar, vad fasen var det som hände? Och du bestämmer dig för att du ska gå hem, fast det är 11 mil hem, för att du bara vill gå av den här upplevelsen. Och då möter du... på vägen tre trallande trappistmunkar. Vilket i sig är en abnormitet, eftersom trappistmunkar ju ofta associeras, åtminstone i traditionell mening, med ölbryggande och tystnadslöfte. Men det här är alltså tre stycken trallande trappistmunkar. De bryter mot alla möjliga typer av förutfattade meningar om trappistmunkar, vilket är bra. Det är att rekommendera. Och de heter fadrarna. Fader I, Fader A och Fader Alan Lay. Förlåt. Usch, jag tror kanske eventuellt att det var det dåligaste jag någonsin har hittat på. De hette Fader I, Fader A och Fader Alan Lay. Alltså Fader I, det stavar bara Fader och så I, H. Eller IGH, I. Fader IGH, Fader A, då stavas det AGH. Och Fader Alan Lay, och då stavar Lay L-E-I-G-H, Lay. Så Fader I, Fader A, Fader Alan Lay möter du där på vägen. Det är så tre trallande trappistmunkar på vägen till Lindanelé. Och de är ju så röda om kinden och alla så trallade det. De trallar och trallar. Och då visar det sig att de är på väg hem till tant Betty. Och det är därför som tant Betty skulle gå. Och då far den grymme lede i dig och du bestämmer dig för att följa med dem hem till tant Betty, för du kan inte klara dig utan henne längre, känner du. Så du går med de här tre fäderna, kyrkofäderna, Och de trallar och sjunger om trappistölets helgbrägdgörande egenskaper. Det är nämligen så att när man dricker ett riktigt gott trappistöl så blir man alltså berusad. Och det är ju något som är unikt i ölvärlden. Och de sjunger så här. Lyssna nu på vårt fruktansvärda bröl. Hit med öl, hit med öl. Om jag är en häst så har jag inget föl. Alltså för de är ju, har ju avlagt kyskhetslöfter. Om jag vore en häst hade jag inget föl. För jag brygger bara öl. God öl. All ölen i mig rinner ner i ett höl. Och så vidare. Sen fortsätter de att sjunga. Livet är aldrig trist om man är vän med en trappist. Som är den gamla tyska joddelkungen Franz Langs debutlåt från 1970-keck. Och som var ju en stor celeber låt på den tiden när den släpptes för första gången från ett flygplan på 10 000 meters höjd och ner i huvudet på Annika Anka som vid den här tidpunkten var en liten flicka och gick omkring i lederhosen och sjöng sina första balalaika-sånger. De tre trallande trappistmunkarna, Fader I, Fader A och Fader Alan Lay. Det är roligt för att den sista trappistmunken, han heter liksom både sitt för- och efternamn. Men de första två, de heter bara sina efternamn. Fader I, alltså ungefär som att heta Fader Svensson, Fader Jonsson och Fader Robert Johansson. Det är så otroligt konstigt. Man brukar ju dessutom, om man är munk, tar man ju ett helgonnamn. Fader Ignatius, Fader Petrus och så vidare. Broder Vitus och så. Men i det här fallet så har de alltså tagit sina efternamn. Och i Fader Alan Lays namn så är det då både för- och efternamn. De hade inte fantasi nog vid tiden när det begav sig. Fader I, Fader A, Fader Alan Lay, de har ett speciellt sätt att gå. De går liksom knähukande. Knä. De liksom nästan kryper fram. Och sen på deras tur i låten, de sjunger liksom varannan ton. Då reser de sig upp, så de ser lite ut som någon slags klockspel på något sätt. Alltså något slags mekaniskt klockspel där olika små mekaniska armar höjer och sänker små glada, färgglada träfigurer på en viss, ett positiv sånt där man halar, vevar med någon typ av mekanisk effekt. Upp och ner, Fader I, Fader A, Fader Alan Lay. De går iväg där framför dig och går på det här konstiga sättet och deras vita kåpor skrapar i marken och deras mörka, vad kallar man det för, hettor, struthettor, vad kallas det för, det som de har runt halsarna liksom. Fladdrar i vinden och på fötterna har de sandaler. De är egentligen från södra Tyskland. Det är mycket varmare där än vad det är. Vad de gör i Stockholm här, det är bara för att hälsa på tant Betty. Det är för de är gamla vänner från förr. Kompisar från förr. Några lyckas, andra dör. Så det är också en gammal trappistmunk-sång. Så... för det, jag vill bara säga det om trappistorden. Det är tuffa tag i trappistvärlden. Alltså det är otroligt vassa armbågar. Det är otroligt stora hål i munkarna. Alltså i deras själar och hjärtan. De saknar ett hem. Och så man kan stoppa in armen rakt igenom. Några av dem blir dunkade. Dunka munk. Jag är ju sån där, just i Sydtyskland finns det någon slags tradition där ungdomar, bygdens ungdomar brukar gå ut och dunka munk Och det betyder ju precis det låter som. Och det är ju otrevligt för munkarna såklart. Trappist eller ren cisterciärnorden. Eller om det är franciskaner eller dominikaner eller vad det nu än är då. Så det där får man komma ihåg när man pratar med dem. Man kan inte säga så här, ska vi gå till Dunkin' Donuts? För det sätter de ihop med. För att på engelska så säger man ju, om man ska säga, ska vi äta en munk, alltså bakelsen. Då säger man ju så här, shall we eat a monk, säger man. För munk och donut är samma sak på engelska. Så donut på svenska, det blir monk på engelska. Och monk på engelska, det blir donut på engelska. Och monk på nordtyska och sydtyska, det blir monk på engelska. Och suspense på grekiska, gammal grekiska. De här tre munkarna, de har varit en gång på hotell i Aten. Och då hade de bestämt sig för att de skulle prata grekiska när de skulle ta in på hotellen. Så hade de pluggat grekiska då. Och så hade de bokat rum och då hade de alla betett sig så konstigt. De hade förstått vad de sa, men det var ändå otroligt konstigt. Och då visade det sig att de hade läst antika språkböcker. De hade läst svenska översättningar av, förlåt, sydtysk översättningar av Aristofanes och sånt. Så det var svårt liksom att direkt omsätta ett språkbruk som en politisk satiriker för 4000 år sedan talade med vad en vanlig sketen hotellportier 2021 pratade i Aten. Så det var lite som att komma in på i receptionen och säga, hur oförberedd ämnar jag nu redogöra för de översvallande känslor som den rosenfärgade Eos ämnar bringa oss denna soliga morgon. Alltså om man vill prata om vädret. Haver i möjligen ett av väggar avgränsat område var i vi kan vila vår trötta lekamen intill dess att utvilnad och fräschör har åter skänkts våra stackars astraler. Ja, och det här är ett trauma de bär på. Det här vill de berätta för tant Betty. Så ni kommer hem till tant Betty. Nu är klockan orva på morgonen. Ni kommer hem, sticker in ett finger i nyckelhålet och vrider om och dörren öppnas. Och där står tant Betty iförd en galaklänning som någon hade på sig på Nobelmiddagen 1900 Lucky Call. Det var ett bra år. Då var det många som fick Nobelpriset. Säkert 700 stycken fick Nobelpriset, för det var extra mycket pengar i Nobelstiftelsens kassa det året. 9 kronor var fick de allihop. Och en liten kaka som det stod kungen på. Förlåt. Usch, förlåt. Tänk om det var priset. När jag en gång, för massa år sedan, blev uppringd av någon från Stockholms stad som sa, hej, vi här i Stockholms stad, det var väl någon typ av kommitté som hade för uppgift att utse månadens stockholmare. Vi vill utnämna dig, Henrik, till månadens stockholmare. Vill du acceptera detta? Men gud vad kul, sa jag. Vad får jag? Eller vad, vilken ära. Vad, är det någon gala? Eller? Nej. Du får en pokal och sen får du vara med i så gör vi en liten intervju med dig som ligger på Stockholms stads hemsida. Eller något sånt där. Ja, men det var jättekul, sa jag. Kom till min arbetsplats, så kom det dit en journalist och så intervjuade han mig i 16 minuter och sen fick jag en pokal och det var alltså brevpress som det stod Stockholms stad på. Alltså en sån som finns på de flesta kontor i kommunen, vill jag tro. Och sen så stod det fyra rader om mig på någon liten undanskymt ställe. Lite så. Tant Betty har på sig den här galaklänningen i alla fall. Och viftar med armarna i luften och kramar om de tre trallande terapistmunkarna. Fader I, Fader A, Fader Allan Lej. Och du försöker knipa in dig i kramen för du vill ju vara nära Tant Betty. Men hon tar inte in dig på samma sätt och du känner plötsligt den här väldiga svartsjukan välla upp i dig. Den som du inte har känt sedan du var riktigt liten och den du var kär i var med någon annan på rasten. Den där djupa, ylande känslan av övergivenhet som egentligen saknar motstycke för människor i vuxna kontexter. Där varje individ bär på sin egen inbodda suveränitet och inte alls är skyldig dig eller mig någonting. Och att det är ett faktum som man får lov att godta bara. Och Tant Betty, hon bjuder med munkarna in och frågar, har ni tagit med er ölen? Och munkarna säger, ja visst. Och det blir ölfest i det lilla trånga pentrit. Och du står i hallen och vet inte riktigt vad du ska göra. Och du känner kanske att du bara skulle gå nu, glida ut genom dörren och låta den här pinsamheten ebba ut i sig själv. Du skulle ha nöjt dig när Tant Betty sa att det var dags att avsluta kvällen istället för att återvända på det här viset som en kärlekstörstande tjuv om natten. Men så är det någonting som kränger till inom dig när du står där och snör på dig skorna och ska gå hem. Någonting som kränger till där inne i dig. Och det är du själv. Din inre lilla jävel. Och du bestämmer dig för att det här ska få vara en läxa för dig. Aldrig mer ska du böja dig inför någon annans vilja. Aldrig mer ska du sårad och skamfylld smussla iväg dig själv i follarna. I nattens kjolar. Utan du ska ställa till ett åskväder. Så du ställer dig i hallen, du sparkar av dig skorna som flyger in i vardagsrummet och träffar den stora griffeltavelväggen där gäster får skriva vad de vill på väggen och också har gjort genom årens lopp. Väldigt profana saker, vilket torde fylla de tre trallande terapistmunkarna, Fader I, Fader A och Fader Allan Lej, med bävan och olika kvalfyllda känslor. Att vara munk torde vara en kvalfylld upplevelse, jag tänker, i mångt och mycket. Det är en... Det var någon gång när jag var i Tessé i Frankrike. Det är en sån ekumenisk, religiös vallfärdsort. Jag var där som konfirmandledare för ett gäng 14-15-åringar som lämnade mycket övrigt att önska vad beträffar struktur och disciplin. Som jag minns, det var det mest att springa runt och jaga olika personer som fick olika kärlekskriser och försvann och skulle ta livet av sig ut i buskarna. Men i alla fall, träffade jag en del svenska, väldigt unga munkar där från Göteborgsområdet. Och de berättade för mig om olika dödssynder. Jag tyckte det var så starkt när en person som är, jag var väl kanske 25, det här var personer i 18-19 års åldern som hade avlagt, kanske inte alla löften än, men nästan. Och de berättade så eleverat för mig om saker man absolut inte fick göra. Saker som inte rörde sig om mord och våld och bedrägerier. Utan handlade om typ att ta emot nattvarden i ett trossamfund man inte var ansluten. Nu var väl inte det en dödssynd, men bland annat så var det en som sa att man måste bikta sig om man har tagit emot nattvarden i ett sammanhang som man inte är medlem i kyrkan, liksom döpt in i kyrkan. Och jag minns att jag tänkte att det måste vara så otroligt svårt och hårt i en värld som är öppen, vilket den ju ändå är nu om man jämför med 1300-talets värld. Öppen i bemärkelsen att alla möjligheter, eller åtminstone fler än för en person i samma ålder och samma inkomstklass, inkomstbakgrund på 1300-talet var. Det är svårt att stävja sig mot världen och allt som suddar ut den där ideologin man har när minsta lilla sak är så onyanserat förbjuden. Ja, men det är väl en sak att sätta regler mot väldigt, väldigt tydliga saker liksom. Men just så här, nattvarden i fel kyrka kändes så suddigt. Det blev så svårt för mig att se hur man kan upprätthålla en ideologi där det är sånt gungfly vad det gäller förbjudenhet. Aspekten av förbjudenhet. Men de är inte förvånade. De känner tant Betty. Och du sparkar in skorna och ställer dig och bara yla. Du skriker och sjunger och ylar som en varg och slår dig för bröstet och ställer dig på händer och sparkar med fötterna i marken och upp i luften och gör squats. Och för varje squat så fiser du ljudligt och du gnuggar näsan mot garderobstörrarna i hallen och du biter i dörrposterna och du börjar göra armhävningar och sit-ups och skriker och sjunger Jacques Brel och Robert Wells. Och det är alldeles tyst ute i köket. Och du går ut. Du tittar in i köket och där står de alla fyra. Trappisterna och tant Betty. Och tittar på dig med häpnad och glädje. Du hade rätt. Kära somna, du hade rätt i att du skulle ställa till med ett åskväder och att det var så det skulle vara nu. Det finns ingen återvändo nu. Tant Betty har kanaliserat explosionen du. Från och med nu är du en explosion. Från och med nu är du en naturkatastrof som vandrar in i varje rum. Från och med nu är du oreglerlig, oregerlig, omöjlig att tygla och gå din egen väg. Det här var faktiskt min berättelse om dig, om tant Betty och de tre trallade trappistmunkarna fader I från norra Wales, fader A från Bristol och fader Alan Lay från Leicester. Som tillsammans bestämde sig för att trotsa trappistmunkarnas uråldriga tystnadsregel och bli tre trallande trappistmunkar. Någonting som är en svår börda att bära, ett ok att konka runt på när man brygger massa öl och håller på. Jobbigt att ha ett tystnadslöfte när man brygger öl ihop. Jag kan tänka mig, nu kan jag inte något om ölbryggning, jag har aldrig bryggt öl och så. Men jag kan ju tänka mig att om man gör öl som har den också typen av konsumtionspress på sig. Det anses ju vara väldigt fin öl, de säljer inte till vem som helst. Det finns liksom ett rykte och en kvalitet att upprätthålla inför ölkännarna. Jag kan inte tänka mig att det kommer dit någon snubbe som skulle kunna dricka typ sån här Sverigeöl. Dyker kanske inte upp varje dag och knackar på klosterporten och ber att få köpa trappistöl. Utan det är väl så att finns helt enkelt ett kvalitetsstämpel. Det är jobbigt då att jobba med den där ölen och inte kunna kommunicera med varandra. Det kräver ju en närmast telepatisk förmåga. Låt säga att det är tre munkar som står och sköter alla tryckkokarna och bryggdbrokarna. Och då har fader I, han har dragit upp regeln för långt. Fader A, han har rört om för lite. Och fader Alan Lay, han har glömt humlen. Eller malten, eller gästen, eller vad det nu är då. Och då kan de inte kommunicera. Då måste de vifta åt varandra. Och då förstår de inte vad de menar. Fader Alan Lay står där nere vid gästkaret och viftar som en dåre, va? Så att hans små fnufsiga tofsar runt huvudets kala krona dallrar så som vass strån en kvistig iskall höstdag vid sjön Fryken. Humle, mimar han. Humle! Jag behöver mera humle. Men alla vi som pratar sydtyska, vi vet ju hur svårt det är att läsa på läpparna, för det är ju så mycket som sker liksom undertextuellt i sydtyskan. Den är nästan telepatisk liksom i sig, och att då inte kunna använda sig av ljudvågor för att kunna kommunicera. Och just humle på sydtyska, det heter Hickelstraße frambarschen Fleikenstrams. Och det blir ju jättebesvärligt, för det är asvårt att läsa det på läpparna, speciellt om man som fader I och fader A är blinda. Jättejobbigt. Förlåt, jag ska inte hålla på och skratta nu. Du sover, förlåt. Och fader Alan Lay, han är ju inte blind. Däremot är han ju döv, så det spelar ingen roll. Och det är det som gör det så jobbigt då, för att de trallar ju. Så fader Alan Lay, han hör ju inte att de trallar. Han ser ju bara på läpparna. Och fader I och fader A, de hör ju bara rösterna men ser ingenting. Så det är ju en väldigt spännande trio. Jag ska göra ett särskilt eget avsnitt av de här tre. Någon gång. Det här var ju mer tant Bettis. Hon var ju den gemensamma enande nämnaren här. Men egentligen var det här hennes avsnitt. Avsnittet får heta tant Betty, tror jag. För att annars blir det konstigt mot henne också. Hon är ju så lättsårad också. Eller det är hon ju inte, nu hittar jag ju bara på. Hon bryr väl sig inte om sånt. Hon skiter väl i det. Men fader I och fader A, fader Alan Lay, de tre trallande trappisterna, de ska vi göra någon grej. Om du vill som lyssnar somna, kan du inte rita de här tre bröderna, och kanske tant Betty också, kan du inte rita den där festen i köket när de dricker trappistöl och sjunger? Kanske rita dig själv också när du står där i hallen och gör din svanesång. Jag är spänd på att se framförallt de tre trappisterna. Det vore jättespännande att se tecknade. Fader I, fader A och fader Alan Lay. Förlåt att jag skrattar som det, men det är ju riktigt roligt. Jag känner mig oschablonerat, oblygt imponerad över hur jag kom på det. Men det får väl någon snart ta ur mig och säga. Det där har använts av Knäpp upp-revyn 1900-snuttingut. Du har bara tagit det rakt av, din charlatan. Nu somna. Så hör jag en fågel på avstånd utanför min lilla studio. Och den talar om för mig att nu är det vår. Den talar om för mig att nu har ett år gått sedan jag bestämde mig för att på heltid försöka få till ett somna med Henrik-liv. Mitt första år som bara görande det här. Åtminstone till största delen. Det betyder att podcasten om ett par månader fyller 3 år. Jag kommer inte ihåg exakt när. Jag tror att det är i juni 18 juni, kan det vara så? 18 juni 2018 la jag ut det första avsnittet av Somna med Henrik. Då hade jag experimenterat och provat för mig själv. Skickat till diverse produktionsbolag och gjort piloter och sånt. Och ingen tyckte det, eller folk tyckte väl kanske, folk sa att de tyckte det var en bra idé, men det var ju ingen som ville ge några pengar. Så det gör mig glad. Och det gör mig glad också att så många valde att följa med på den här resan. Det var en grupp med människor när jag bestämde mig för att börja kunna leva på min podcast som blev arga och upprörda för att jag som tyckte att det ska vara alldeles jag skulle bara fortsätta att göra det gratis helt enkelt och inte ha några säljanspråk alls i podcasten. Då kom det mycket arga brev och en del hot och en del kraftfulla personangrepp. som jag hade väldigt svårt att förstå. För att podden är ju gratis liksom. Men det har nästan tystnat. Och du som lyssnar nu, alla ni som lyssnar nu och som följde med på den här nya resan. Jag är så tacksam. Det är för varje avsnitt jag lägger ut. För varje nyhetsbrev jag skickar. För varje liksom output jag skickar ut. Så finns den där lilla rösten i mig som säger att jag är besvärlig. Att jag är dålig. Och så vidare. Så att när det kommer sånt där hot och ilska mot någonting som faktiskt är gratis och som jag menar det, man behöver inte gilla saker, men just det där med den där känslan av att jag är skyldig dig någonting, det är ju en, det gör ju väldigt ont alltså. Det gör ont att få känna sig som en brottsling lite, eller som att man har svikit. Det gör ont. Men det här händer nästan inte längre. Så jag är, och det är jag väldigt tacksam för det var svårt i början av det här året. Var det svårt. En liten stund. Så jag vill tacka dig som har följt med hela vägen. Jag vill särskilt tacka dig som har lyssnat ända från första början och fortfarande gör det. Tack för att du finns. Och skriv gärna till mig och berätta det. Så ska jag tacka dig personligen också. Och nu är det slut. Tant Betty, har du något att säga innan vi slutar? Ingenting. Och de tre trallande trappistmunkarna, de kommer tillbaka i ett annat avsnitt. Sov gott, somna.